Evangelietexten är från Lukas evangeliums 12:e kapitel, vers 35 till och med 40. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att det genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner den vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Var du, Kristus. Temat idag är vaksamhet och väntan, som vi hörde. Och när jag förberedde den här predikan, så slog det mig hur oerhört ofta Jesus tar upp detta tema. Vi har det en eller två gånger på vårt kyrkoår, men evangelierna är fulla av varningar från Jesus sida. Kapitel 12, 13, 14 i Lukas evangelium handlar om i stort sett samma sak som vi har läst just nu från lite olika synvinklar. Och det innebär att om detta var angeläget att säga för Jesus, så är det också oerhört angeläget att vi lyssnar till detta och tar till oss det och anpassar och rättar oss efter det. Därför att det Jesus här talar om är ju sin återkomst. Och Jesu återkomst nämns 319 gånger i Nya testamentet. Och det är klart, om ni gjorde en statistisk undersökning hur många gånger det nämns under vårt kyrkoårs 52 söndagar i en predikan, så skulle ni ju finna en våldsam diskrepans mellan vad Nya testamentet tycker är viktigt att säga och vad vi tycker är viktigt att säga. Så det har lite grann skakat om mig. Och varningen som den här texten innehåller, den förutsätter ju att det inte är självklart att vi kommer till himlen eller är beredda för Jesu återkomst, bara därför att vi kallar oss kristna och till och med går i kyrkan rätt så ofta. Det är ingen självklarhet. En av de få predikningar, tusentals som jag har hört, som jag kommer ihåg starten på, det var när professor Ole Hallesby från Norge talade på EFS jubileumskonferens, 100-årskonferensen, 1956 i Kungliga tennishallen. Han gick upp i predikstolen. Och jag tänkte, men kära någon, en sån gammal farbror som knappast kan gå upp för trappen själv. Har han något att säga verkligen? Och jag fick ett svar nästan omedelbart efter. För när han väl hade kommit upp i predikstolen, så såg han ut över oss och hade den där nästan betvingande makten i sin personlighet. Han startade sin predikan med frågan: har ni tänkt komma till himlen? Lång konstpaus. Och så kom nästa fråga: hur har ni tänkt komma dit? Alltså, det skakade om mig så jag känner själva den rystning inom den själva inom mig som hans andra fråga framkallade än idag. Och det är den som ligger bakom Jesu ord som vi nu ska försöka förklara. Med hjälp av fyra bilder så försöker Jesus väcka upp oss göra oss vaksamma och väntande på hans återkomst. Han börjar med första bilden. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Det är två bilder i en vers. Fäst upp era kläder. Hans åhörare som kände till Gamla testamentet fick ju direkt associationer till Andra Mosebok 12. Påsknatten då Herrens ängel slår allt förstfött i Egyptens land. Då Israels barn har målat lammets blod på dörrposterna så att mordängeln ska gå förbi. Och Herrens ord kommer till Mose då det heter: fäst, spänn fast bältet om livet, fäst upp kläderna, ha skor på fötterna, stav i handen, ät i hast. Detta är Herrens påsk. Och redan samma natt så bröt man upp och begynte frihetens tåg mot Kanans land. Att fästa upp livklädnaden som ju gick ner till marken, det gjorde man runt höften. Och så spände man ett bälte om det så benen var fria att röra sig fritt. Och så kunde man direkt sätta igång att gå eller att springa. Och så kom det andra ordet, den andra bilden. Håll lamporna brinnande. Man associerade även då till Andra Mosebok 27 där det heter att lamporna ska alltid vara brinnande i tabernaklet, i tältet där Herren bor, för att tala om att Gud är närvarande. Och det enda man hade att lysa upp sin väg med på den tiden var brinnande oljelampor. De skulle vara brinnande så man skulle kunna kasta sig ut och gå och springa omedelbart. Det är en maximal beredskap att handla som Jesus här efterlyser. Fäst upp era kläder, håll lamporna brinnande. Och så kommer den tredje bilden. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att det genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Ett bröllop kunde räcka en vecka i dåtidens Israel. I Etiopien idag så räcker det i alla fall minst 3 dygn. Så herren i huset kunde vara borta rätt så länge. Och därför så säger då Jesus att den som då är tjänare och öppnar direkt när Jesus eller när husets herre bultar på porten, han kallas för salig. Låt mig först säga lite ord om bulta. Vi hade Michael Green, en känd engelsk präst som blev evangelisationsspecialist hos ärkebiskopen i Canterbury ett tag. Han var här på en serie utåtriktade väckelsemöten och vi höll bland annat till på Norrlands nation. Jag var tolk och professor Risenfeldt i Nya testamentet, min gamle lärare, var med och satt längst fram. Och så talade Michael Green och jag tolkade och lyckades tydligen då översätta knock med bulta. Var på Risenfeldt efteråt toppade till och sa: jag måste genast upp till Bibelkommissionen och ändra. Vi har använt det gamla klappa, men det är ju så totalt meningslöst och uttryckslöst. Det ska givetvis vara bulta, så man hör att det är någon som vill in. Och så blev det bulta både här och bulta i Uppenbarelseboken 3:20. Detta bara som en parentes. Här kallas de tjänarna för saliga. Och salig i Gamla testamentet, det rör mest jordiska gåvor. När vi tackar Gud för kläder, föda, hus och hem och det mått av hälsa och krafter som Gud oss ger, så bad min far alltid morgonbön. Det ber jag också numera alltid. Det är gammaltestamentlig salighet att få erfara detta. Men i Nya testamentet så får salighet mer någonting av himmelsk salighet över sig. Det är det eviga livet, det är det himmelska livet som innebär, som kallas för saligt. Och det är dit vår strävan står. Och därför så sägs nu dessa tjänare vara saliga. Och vi ska sen se på tillämpningen när vi kommer dit. De har del i det eviga livet. Och sen kommer då den chock som nästan alltid finns i Jesu liknelser. Han var ju en fenomenal berättare som liksom fick folk att vakna till. Det är ju vi mindre lyckliga med och dugliga på som predikanter. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Alltså detta var en chock. Fullständigt otänkbart i dåtidens kultur, fullständigt otänkbart också i dagens Mellanöstern kultur, att herrn i huset betjänar i alla avseenden. Tjänarna, de skulle ju äta i köket, det gör de ju än idag. Det gör man än idag i Etiopien. Men här är det nu så att husets herre går ut i köket, gör i ordning maten, kommer in och serverar den och tjänarna får sätta sig ned och äta. Det ska vi komma tillbaka till sen. Och de är beredda vid vilken nattväkt som helst, om han kommer 12 på natten eller 3 på morgonen. De är då beredda. Och så kommer den fjärde bilden eller liknelsen. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Det är ju en chock. Därför att här liknar Jesus sig vid en tjuv. Och han är ju ingen tjuv. Han står ju för sanningen och rätten och hederligheten själv. Men han tar den bilden för att liksom klappa till åhörarna. Vad säger karln egentligen? Och det här är något som verkligen genuint går tillbaka på Jesus. För sen nämner Paulus i första Thessalonikerbrevet 5, Petrus i andra Petrusbrevet 1, Uppenbarelseboken i kapitel 16. Så det här har gått genom hela den nytestamentliga litteraturen. Att Jesus kommer så oväntat som en tjuv som kommer om natten. Och så kommer då slutklämmen: var beredda också ni, ty när ni minst väntar det kommer människosonen. Alltså, det som Jesus vill inskärpa är att vi ska vara beredda på hans återkomst. Och då blir frågan: hur är man beredd? Hur bereder man sig? Man kan förlora saligheten, man kan gå evigt förlorad om man inte är beredd. Det är den mycket tydliga, entydiga slutsatsen som Jesus drar. Hur håller man sig beredd? Jag måste säga att jag behövde lite hjälp när jag tänkte på tillämpningen. Jag gick till förmodligen Sveriges mest inflytelserika andliga guru de sista 200 åren, nämligen Carl Olof Rosenius. Han har förmodligen själavårdat och väglett flest kristna människor genom Pietisten och andra tidningar som han medverkade i. Och vad säger han om det här? För det första håller man sig beredd när man låter sig iklädas Kristi rättfärdighetsdräkt, säger han. När man tänker på att när vi döptes fick vi en vit dopdräkt. Det var Jesu förlåtelse, Jesu rättfärdighet som han vann åt oss på korset och genom sin uppståndelse. Den ikläddes vi när vi döptes. Och den är vår dagliga största gåva. Att dagligen ta sin tillflykt till att Herren kastade alla våra missgärningar och synder på honom, Jesus Kristus. För att han skulle ta bort vår skuld och synd och bära vårt straff. För att vi skulle få hans förlåtelse och rättfärdighet. tillräknad och given till oss. Detta är Guds nåd som ges oss. Och denna nåd, att klänga sig fast vid den, att på nytt ta emot den nåden, det är att hålla sig beredd. Och där lägger Rosenius till någonting som nästan helt har försvunnit, praktiskt taget aldrig hört det predikas om länge. Nämligen att Guds helige ande håller vårt syndamedvetande vid liv. Och det är vårt medvetande om att vi inte lever fullkomligt som Gud vill, som gör att vi vänder oss mot Kristus, Guds nåd, för att på nytt få ta emot försäkran om att vi är förlåtna, att vi är Guds accepterade och älskade barn. Detta är det första och viktigaste sättet på vilket vi håller oss beredda. Och sen fortsätter Rosenius. Och det vill vara drivkraften, motivationen för oss, att vi är beredda att 1. göra goda gärningar, som Paulus uppmanar oss till. Och vad är det? Jo, att gå till den hungrige, att gå till den törstige, att besöka den sjuke och den i fängelse, att kläda den som icke har några kläder. Det som Jesus talar om i yttersta domsliknelsen. Där får vi motivationen och kraften att göra något av detta, att leva i detta. Och där får vi också motivationen att vara beredda till, för det andra, att ge skäl för det hopp som finns inom oss. Med andra ord, att vittna om Jesus Kristus, att berätta vad han betyder för oss. Det gör oss beredda att berätta om hans räddning. Och för det tredje, det är det som gör oss också beredda att vänta honom med glädje. Och varför talar nu Jesus så pass strängt? Jo, helt enkelt därför att vi somnar lätt till. Vi somnar lätt till, och här kommer då det Jesus varnar för när han talar om fyrahanda sädesåker. Rikedomens bedrägliga lockelser, njutningar, nöjen står det ibland. Och jag tittade på avsnittet om Augustinus omvändelse i hans självbekännelse. Och där är det när han hör tag och läs, den sången från någon flicka eller pojke, så går han och tar tumvers i sin bok som innehåller Paulus brev. Man ska ju inte ta tumvers, men ibland leds man av den helige ande mycket påtagligt. Och han fick då upp Romarbrevet 13:13, där han uppmanas att överge festandet, drickandet, otukten, orgierna, strider och avund. Och då bröt han igenom till tro och kunde sen berätta det för sin bäste vän, som då sa: läs vidare. Och då läste Augustinus vidare: ni ska ta emot dem som är svaga i tron, står det sen i kapitel 14, vers 1. Och Augustinus förstod, han var svag i tron, men han hade kommit igenom till tro ändå. Och nu togs han emot av en mycket äldre, mer erfaren kristen. Sen berättade han det för sin mamma. Sen finns det hårt arbete, vår karriärinriktning. Och då är det ju märkligt att antalet gudstjänstbesökare minskar i alla kyrkor i vårt land, trots att vi egentligen har mer fritid än vi någonsin har haft i människosläktets historia. Det är mycket konstigt. Det tyder inte på vaksamhet. Det tyder på en sömnaktighet. Vi mals ner, vi sövs ner. Vi prioriterar ständigt fel. Och det är någonting att ta till sig. Sen säger Rosenius också att han frågar, det är väl inget evangelium i den här texten, säger han. Han vill helst predika evangeliet, som de visste. Här är ju bara lag. Men, säger han, vi behöver den. Men, säger han, den som är nedslagen, den som är bedrövad, den som känner sig som en dålig kristen, den som lider under sjukdom, svåra prövningar och så vidare. Till dessa säger Jesus något annat. Till dem talar han det ljuvliga evangeliet. Du är älskad som du är. Du är förlåten. Du är Guds sanna barn. Du är beredd. Och därmed så ska vi också sluta med evangeliet som finns i den här texten. Än en gång. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Det gjorde Jesus redan under sitt liv. Tänk på när han instiftade nattvarden. Han tvättade lärjungarnas fötter i Johannes 13. Sen så leder han något slags påskmåltid. Han betjänar dem och han säger: jag har nu givit er ett föredöme hur ni ska leva, hur ni ska behandla varandra, hur ni ska förhålla er till varandra. Och samtidigt går han nu in i sin offerdöd, för att Herren kastar alla våra synder på honom så att vi ska få frid och bli läkta genom hans sår när vi sätter tro till detta. Och sen så talar han om den stora måltiden i kapitel 13 i Lukas. Då de som har följt honom ska sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob och profeterna. Och där är det han som betjänar återigen. Och sen lammets stora bröllop i Uppenbarelseboken 19. Där är det Jesus Kristus som tjänaren, som den som har gett sitt liv för att vi ska få evig räddning, som betjänar och som leder den stora fröjdfulla måltiden. Och det är den som vi väntar på, och det är det som vill kasta ett positivt ljus över vår dag, vardags ibland jobbiga situation. Och där kommer då den helige ande till hjälp. Han som är förskottet på den himmelska härligheten och han som vill göra detta levande för oss. Må vi be om att vi vaknar upp när vi behöver vakna upp, och Herrens ande vill göra det tydligt på vilka punkter vi ska lämna ifrån oss, vända oss bort ifrån, klä av de gamla dåliga kläderna och ta emot Kristi rättfärdighet, andens frukter och det eviga livet på nytt. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, jag ber att du vill tillämpa nu dina varningar på oss som vi behöver höra dem en och var. Och att du också låter oss vända om till dig på ett ännu djupare sätt och ta emot din nåd, din förlåtelse, ditt nya liv, och låta den helige ande göra det levande i oss också i vardagens arbete, så att vi hålls beredda på din ankomst i härlighet. Amen.